Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Det här är Håller den. Podden när vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om det fortfarande håller. Mm. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Shimmy shimmy coca pop, shimmy shimmy rock. Shimmy shimmy coca pop, shimmy shimmy rock. I met a girlfriend, a Triscuit. She said a Triscuit, a biscuit. Ice cream, soda pop, a vanilla on the top. Ooh, Shelly's out, walking down the street 10 times a week. I read it, I said it, I stole my mama's credit. I'm cool, I'm hot, suck me in the stomach 3 more times. Satte det nästan.
Det var all tid vi hade idag. Vi är tillbaka nästa vecka med Fanny Agazzi.
Hej.
Och Ola Aurell.
Okej, okay. But I get to be on top.
Precis. Jag ville börja med den här trevliga musiken, för det här var en jättetrevlig film. Vi har sett Big från 1988 med Tom Hanks.
Ja. Mm.
Vilken trevlig film.
Asså,
för hela familjen.
Fuck my ass vad Tom Hanks är mysig.
Alltså, är det ett ordval?
Ja.
Mm. men det här, jag minns den här som så himla, himla trevlig som typ 12-åring, alltså för att jag var typ i samma ålder som lillkillen var i filmen.
Ja, just det.
Så det var superidentifiering.
Ja.
Men så minns jag den också som en härlig familjefilm som är omöjlig att tycka illa om nästan.
Men den är för mysig.
Det kan vara filmens problem. Alltså, ja. Den är för trevlig.
Men det är också svårt att bli arg på den. För det är som att se en film som har gjorts för någon annan. Och sitta, vad är det här för skit? Alltså, ja, man blir bara en idiot. Man
precis.
Går på fel konsert.
Ja, ja.
Man går på Backstreet Boys och är... Det här bara smöriga låtar för tjejer. Vad fan?
Ja, det är tanken.
Varför är jag här? Ja. Ja, men det är du som har gått hit.
Exakt.
Det är en av de få filmerna som regisseras av Penny Marshall också. Eller hon har regisserat en hel del, men hon har gjort bra och schysst, okej filmer.
Vad har hon gjort mer?
Efter den här gjorde hon Uppvaknanden, som förmodligen inte håller riktigt idag, tror jag.
Med
De Niro och Robin Williams.
Just det, den
som... det är fortfarande väldigt så fin, men det är bara det att Robert De Niro spelar för någon slags förståndshandikapp. Alltså det är lite, den skulle vara intressant att se om. Så har hon gjort Tjejligan också. Baseballfilmen.
Åh!
Så hon verkar vara någon typ av Tom Mys. Hanks favorit.
Hon är pro Hanks, ja. Kan man säga. Och sen har hon gjort lite mindre och mindre grejer. Hon har skådespelat väldigt mycket också. Renaissance Man med Danny DeVito också, såg jag här.
Mm.
Men väl värt att nämna. Hon har, jag tycker hon har en bra run där med de tre filmerna. Mm. Oavsett vad man tycker om Uppvaknaren idag.
Jag tror inte jag gillar någon av dem. Jag har för mig att Uppvaknaren, jag har bara sett den när jag var liksom yngre, men jag gillar den aldrig.
Den är sentimental.
Jag gillar inte någon, men jag gillar inte de här filmerna.
Nej, det här är amerikanska filmer med sliskiga Ola-allergener.
Ja, men jag tycker ändå den här...
Ja, de är inte alls franska, om man säger.
Nej, men knappt amerikanska. Nej, men jag gillar den här bättre än någon av de andra två, om jag säger så.
Ja.
Den här var en film som kom 88. Jag minns inte om jag såg den på bio eller på video hemma. Det är förmodligen video hemma. Kan fan ha varit bio. Den gjorde sånt jävla intryck på mig.
Mm.
Och sen efter det så minns jag... Det är enormt mycket produkter som dyker upp. Förutom det här, den här feel-good-grejen och den här magiska realismen, eller vad man ska kalla det, så var det jävligt mycket kul produkter som jag minns som ung i Sverige på 80-talet att man liksom var svältfödd på.
Ja.
Hur var, minns ni första gången ni såg den här?
Första gången, det här är för mig barndom med barndomskompis Tomtebo. Det här är en smörgås och te eftermiddagsfilm.
Mm.
Så den kunde åka på någon gång i veckan.
Mm. Fan är du?
Ja, det här är en film som gick på TV någon gång när jag var lite för stor och såg den.
Ja.
Mm. Så att jag missade den lite. Jag hade inte så mycket familjefilmer.
Nostalgivärdet är inte lika starkt.
Nej,
kanske.
Men jag, liksom, jag minns att jag såg den i hyrbutiken och det jag gjorde mer. Alltså, och trailers och så. Ja. Innan andra hyrfilmer. Mm. Ola
Urell.
Jag minns det också som en tv-film och minns det som en sådär typisk kvalitetsfilm, eller man ska säga, en sån här bra film från 80-talet.
Mm.
Sen har jag inte reflekterat så mycket över den, mer än att det dyker upp lite klassiska scener från den och sådär. Och jag minns scenen där han klagar på roboten som blir hus och var en insekt istället.
Ja, just det. Mm. Pitchmöte på stora leksaksföretaget. Han gör kometkarriär.
Ja. I don't get it. Det är allt man behöver säga.
Ja. Ja. Det är så mycket 80-tal den här filmen.
Det minns jag ändå. Att jag var tillräckligt liten när jag såg den för att bara... Nej, fy fan. Finns det någon som har ett sånt jobb?
Mm.
Liksom.
Ja. Och så gör det.
Ja, och det var ju lite av den här... Alltså den här utanför och titta in blicken på USA man hade.
Mm.
New York, big business, allt kan hända. Vilka härliga produkter de har.
Mm.
Ett jättestort piano i leksaksaffären. Herregud!
Men gud, alltså man kan bara känna den här lukten av plast.
Mm.
Liksom ny plast.
Visst.
Och bara,
plotten då snabbt.
Mm. Liten pojke vill bli stor. Önskar det. Och blir det. Blir Tom Hanks.
Mm.
Ja. För han är kär i en tjej som är längre. Och han får inte åka berg-och-dalbana.
Just det.
Ja, alltså han... Okej, vi kan ta det sen. Och sen försöker han överleva vuxenlivet helt enkelt.
Mm, och lyckas fenomenalt bra på grund av sin naiva, goa, good-hearted nature.
Ja, visst. Det är... Jag lyssnade på någon podcast med Tom Hanks... Alltså ganska nyligen. Han berättade om... Det kan ha varit Bill Simmons podcast.
Okej. Okay.
Och han fick... han berättade om den här. Och det här var liksom lite så Tom Hanks. Han hade redan slagit igenom. Men det här var väl hans första... Det här blev han verkligen komedi Tom Hanks, tror jag.
Ja.
Mm. Alltså det blev en explosion av Tom Hanks efter det här. Men då berättade han att det här var ju liksom film nummer 4 i subgenren Byta kropp.
Mm.
Och humor uppstår.
Ja. Humor och för honom, uppstår. Eller?
Nej, nej. I Hollywood.
Ah, okay, ja.
Så de var ju verkligen sena på bollen med det här byta kropp-grejen.
Ja. Oh, ja. Men... Det känns också klyschigt när man ser det nu. Och det är ju bara byta kropp. Sen har du ju alla sådana där liksom 24 timmars jakten eller sådär. Hamna i en helt ny miljö med någon slags magisk grej. Eller Tillbaka till framtiden eller hur många filmer som helst.
Ja, men just den här... Här bytte jag inte kropp med någon annan. Men det var ju många sådana filmer också. Där genom ett trollslag en gammal människa och en ung människa byter kropp med varandra.
Ja, ja. Och eller den här 24 timmars jakten som vi har sett. Där en liten människa åker in och förändrar någon. Alltså fanns ju många sådana transformationsidéer. Liksom.
Men just den här grejen. Liten hamnar i en stor kropp.
Mm.
Var nummer 4 i ordningen, så de trodde inte att det här skulle gå någonstans.
Vad heter de andra? Är det så här ombytta roller eller sån? Eller det är någon som byter plats med sin mamma.
Ja, det var
Freaky Friday. Med Lindsay Lohan, den var lite senare.
Jamie Lee Curtis.
Det var någon som hette så här någonting med 18 och 81. Det var en 81-åring som hamnade i en 18-årings kropp och vice versa.
That's amazing, den vill jag säga.
Ja.
Down to Earth, en med Chris Rock när han blir en vit, gammal, rik gubbe.
Ja, och det är också en remake. Den gjordes ju, jag kommer bara ihåg en svensk. Jag vet inte om den heter likadant den original, men Himlen kan vänta med vad heter han som var så hot på... Bonnie and Clyde, vad fan heter han?
Förmodligen inte en black guy, i alla fall.
Nej, det var en vit kille då. Ja. Men vad heter han? Han hade ju all the pull i Hollywood. Fan att jag inte kommer på det. Vänta, sa jag. Bonnie and Clyde. Han heter Warren Beatty.
Ja.
Han spelar.
Ja,
Det finns en som heter 17 Again. Den är från 2009.
Mm. Just det.
Men.
Vice Versa.
Mm.
The Change Up. 13 Going on 30 med vad heter hon? Jennifer Garner. Hon är 13-åring som han är 30-årings.
Ja, just det. Ja, det är väl typ den nyversionen av det här på något sätt.
Låt oss för guds skull inte glömma Rob Schneider is the hot chick.
Mm. Fanns det inte fler? South Park vet jag gjorde ju en hel skoj. De bara skojade en sån här Rob Schneider-filmer. Att det var något som ett barn kunde ju sitta och bara mata ur sig på produktionsmötet. Cartman får, han har klätt ut sig till robot och blir som på något sätt anställd för att bara spotta ur sig. Och hälften av hans idéer var att Rob Schneider förvandlas till någonting. And now he's about to discover that Big Bob is,
ja, men det
not
kanske var tur att den här huvudkaraktären i Big inte hamnade på ett filmproduktionsbolag i alla fall. Eller är det det han har gjort?
Ja, jag tror att det är så. Jag tror det är helt ärligt att det är så de gör Fast and the Furious-filmerna.
Ja.
De ger en 10-årig pojke ladd och sen sitter de och bara antecknar vad han kommer upp med.
I läkarrockar också.
Och sen kommer det flygplan ner och så de bara störtar och sen kommer det en massa räsebilar och sen kommer det stridsvagnar och ubåtar. De bara, okej.
Nian svarar så här, this is straight from Colombia. Han bara, de åker inte rymden!
Kan det inte vara så att de har någon som bara är mentalt 10? Att man bara går in i det mindset.
No. Ja, så kanske
de hittar någon sån som är Tom Hanks. Det är sådana de letar efter. Bara, det här är någon som har bevarat sin 10-åring oförstörd. Du ska jobba här. Eller gjorde han sån karriär här? Eller liksom man, efterbliven.
Hypnotisera någon till en 10-åringsnivå.
Men det här är ju spännande. Tom Hanks spelar ju här barn. Han fick ju Oscar för den här rollen.
Nej, han blev nominerad.
Jaha, ja, han blev nominerad.
Han fick inte. Han fick sen 2 år i rad för Philadelphia och
Forrest Gump.
Nej, ja, exakt.
Just det, för han och så man gillar tydligen Tom Hanks i roller där han är lite off. På något sätt han är normal charmig, men han är lite off. Det är någonting som inte stämmer. Är han eventuellt 12 i en 30-årings kropp? Är han
12
bög?
I en 30, ja, just det.
Eller är han har han AIDS eller är det så
är det lite
att,
off han är gay?
Är lite retarded? Som i Tom som i Forrest Gump.
Ja, men jag tycker att det är verkligen essensen av Tom Hanks. Det är där han ska vara. För att jag tycker att han är perfekt castad.
Det finns en gubb Tom Hanks också. Han kan vara lite mer hjälte bara.
Ja, men det är senare år, va?
Mm, ja.
Typ,
Saving Private Ryan är ju...
Det är då han börjar bli en annan Tom Hanks. Ja. Men härifrån fram till Saving Private Ryan, 10 år av perfekt mellanskiktet mellan vuxen man men har barnasinnet kvar.
Ja, släng in en hund med honom så har det samma effekt.
Ja,
det är liksom...
Men jag tycker att alltså det finns ingen mer perfekt casting än Tom Hanks i Big 1988.
Men det är verkligen
helt otroligt bra, tycker jag.
Guy next door grejen liksom.
Mm.
Så att han kan inte vara en hjälte när han var ung, för han är inte liksom, han säljer nog inte på att vara en pojkvän bara. Han behöver någonting mer. Och sen men han säljer på att vara en pappahjälte.
Ja, även i Saving Private Ryan så har han ju någonting över att han är inte riktigt en hjälte, han är en skollärare som har hamnat där. Alltså han är kastad.
Men det är ju the original fucking war hero.
Ja, men precis, men han är inte det gamla skolans hjälte. Han är inte Clint Eastwood, utan han är just någon som man kan tro, just det, han är bara hjälte för att situationen har gjort honom.
Ja,
man
tror
att Tom Hanks...
framförallt är han ju fadersfiguren för de här unga killarna.
Precis.
Ja, men så fort han blev gammal nog för att göra det så tror jag att han var lättare att casta nästan. För det var alltid någonting som var lite off med honom. Även när han liksom var en regular dude så var han inte en regular dude, för han var kär i en kvinna som var hälften fisk.
Mm.
Men han kör ju lite också med Castaway, så har han ju förhållande med en
boll.
Och i The Terminal så är han ju någon slags...
Fast den fasen av Tom Hanks känns ju bara som så här totala hybris narcissisten Tom Hanks. Jag är för stor för att ha medspelare. Hela kameran ska bara vara på mig. Kan vi sticka in någon annan människa i bild åt mig? Nej.
Jag går med på en boll, okej?
Okay? Kanske början och slutet, men sen får det vara nog. Ja, men att han liksom, han gillar att spela lite karaktärer där han blir satt fish out of the water, helt enkelt. Det här är fish out of the water och Turner Hooch är en polis som måste samarbeta. Det är inte fish out of the water, men det är den här grejen att hamna i en obekväm situation. Det är så tacksamt att se Tom Hanks i de rollerna. Mm. Där han måste liksom, hur fan funkar den här fjärrkontrollen? Det är comedy gold.
Det kanske är sen han gjorde den här, att han tog en fisk ur vattnet när han gjorde Splash 1984, som jag liksom återkommer till hela tiden, för att den gjorde väldigt stort intryck på mig när jag var liten, för att jag undrade hur det funkade med sjöjungfrur och kissande och ligga och sånt.
Ja,
men skit i det.
Ett skäl till att den här filmen är så nästan sockersöt mysig är ju att den har en så positiv bild av allting. Alltså det är väldigt, den har ju en bild, man skulle kunna tänka sig att det är jobbigt att vara barn, det är också jobbigt att vara vuxen, men det är nästan sådär, det är väldigt härligt att vara vuxen.
Det är kanon att vara vuxen.
När han blir vuxen så hittar han rätt, fan det är ju asgött där, han vill knappt tillbaka. Men det är också så att vara barn för honom när han är vuxen, det är bara fint. Barn är så härliga, de är så kreativa, de är så spontana, de har liksom de lever fortfarande och sådär. Det är bara bra att han är ett barn där. Det ger honom bara pluspoäng. Men det är ändå så att, men man vill ändå inte missa sin barndom. Så trots att allt är så bra så vill man ändå tillbaka bara för att få uppleva det där, sin första kärlek på skolgården.
Men man har saknat ju mamma och så.
Jag vet ju att du har dem i ögonen. Jag skulle säga så här. Det här, för mig är det här barndomen innan puberteten som är ganska oskuldsfull jämfört med vad som väntar. Det är till och med en kommentar där att han säger såhär, you should come with me. Hon bara, no, I've been through that, I'm not doing that again. Och sen är det ju liksom att de andra vuxna är ju inte lyckliga.
Men det håller jag med om. Så den har ju potential att vara väldigt mörk, och den har ju också så här, den är supermörk när det gäller den här kidnappningsdramat. Det är så anmärkningsvärt mörkt liksom. Man sitter och fattar vad hans mamma går igenom under tiden. Det här är ju också prime så här pedofil scare i USA. Så,
inte riktigt prime.
Jo, det är det ju, så det kom tidigare dit. De hade såna väldigt stora rättegångar
mot dagispersonal.
Ja, men det
var långt till Amber Alerts och sånt. Det kom på 90-talet.
Det är lite bortglömt, men de hade jättestora rättegångar.
Är den inte ganska...
Abduction-grejen, den var stor. Alltså, den är ju ännu större nu. Jag tror inte den här skulle gått att göra 10 år senare.
Ja, men nu pratar jag inte om abduction, utan de hade såna här dagis häxjakter med stora... spreds ryck om dagis, och de arresterade så här hundratals människor på helt skumma anklagelser.
Men det var mörkare nu när man såg den, för att just det här, alltså, och sen när han flyttar in i sitt lilla hotellrum och hör så skottlossning på gatan, det känns också så här, det var en grej när man var liksom, när man var liten, var så här, det var lite läskigt, men inte i närheten av så läskigt som man känner det nu liksom.
Är det New York?
Ja,
för det var ju jävligt osoft i New York.
Mitt på 42nd Street.
Ja.
Nej, det här är ju också peak crime i USA.
Ja, det är det ju. Ja, men precis. Det var ju väldigt otryggt på gatan. Liksom. Ja. Och särskilt, är han på 42nd Street? Kanske han är.
Typ.
Ja.
Jag var i New York 1990, och det var en smutsig stad.
Ja.
Så det här var ju så här, alltså crack epidemic kanske 86 eller någonting. Så det var inte kul att vara där, tror jag.
Ja, men för att vara det här är en familjefilm, och den är ändå ganska så här, det är ganska mycket så här, du vet, han får se mycket, det finns en F-bomb i filmen, alltså sådana saker hade ju inte varit med idag. Visserligen levererat från ett barn då, men det är ändå så här.
Det är också en sak när man ser om 80-talsfilmen, så man inser att de har kvar rätt mycket sån social realism och lite mörker och sånt från 70-talet på något sätt. Även i Snuten i Hollywood med sin lite så här början med lite så här tufft liv i Detroit. Ja. Och man har inte helt... Alltså det känns totalt verklighetsfrånvänd när man ser vart den tar vägen.
Mm.
Men de har inte glömt att de lever i verkligheten.
Nej.
Helt och hållet.
Nej, jag tycker... Så att den är sockersöt på grund av, skulle jag säga, vänskapen mellan han och... pojken.
Ja, och där har vi personkemi som är helt jag vet inte om jag har sett bättre personkemi mellan en vuxen skådespelare och en barnskådespelare i någon film.
Tom Hanks hängde ju med både den där killen då, som han är bästis med, och sin yngre version. Och de lät till och med den yngre versionen spela in många av scenerna som Tom Hanks kunde titta på, kanske inte på set, men liksom se hur han gjorde det, så att Tom Hanks kunde liksom efterapa. Han gjorde en liknande grej i Forrest Gump också. Mm. Så han är, jag tycker han är smart när han gör såna här roller, att han...
Ja, men verkligen.
Nice.
Så ska vi gå till en scen. Det var en scen när han har blivit vuxen, träffar sin kompis som fattar läget, och han är så, okej, jag måste in till stan, vi måste hitta de här maskinerna, men först måste vi ha någonstans att bo, och kommer in till storstan.
Ja, just det.
No, it doesn't.
St. James, Josh. It's religious.
Men där har du så här, prostitution, tiggare, psykiskt sjuka människor.
Det är kul att vara vuxen.
Ja, men det här var ju mörkare än vad jag minns det. Helt klart.
Ja.
Det här är inte roligt alls. Och sen ligger hon och gråter på en smutsig madrass.
Mm.
Och är helt ensam. Man bara säger, det där är ett litet barn.
Precis. Ja, men det är väldigt mörkt. Och det är också för att det ska kunna ta vägen någonstans. Och en sak som man tänker på. Alltså, det är också en sån här vuxen grej. Man har läst någon bok och man har sett många filmer. Så inser man hur mycket de bara följer en instruktionsbok. Där det står, karaktärerna måste förändras. För annars är det ingen film. Och sen förändras de så jävla mycket på 5 veckor.
Mm.
Det är lite samma sak i Pretty Woman, tänkte jag också på det. Att de förändras så extremt mycket på någon vecka. Och det känns att både den och Pretty Woman så tappar de mig på vägen. För jag kan inte tro... Alltså att Tom Hanks förändras kan man ju tänka att det är lite magiskt. Liksom. Han hittar in i sin vuxna roll och det är ändå så flippat. Men tjejen han träffar... Som går från den där hårda businesskvinnan till släppa ut håret och varm och hitta sin... Ja, men du vet, hon förändras ju till en helt annan människa. Och det här är några veckor vi pratar om.
Hon går ju från... Hennes hår blir mer och mer utsläppt genom filmen.
Och hon spelar helt annorlunda. Och det är ju som en sån sagogrej. Och de ville väl ha det så.
Ja.
De tyckte att det är så man gör film.
Tidslinjen är väl typ 30 dagar, va? Är det inte så?
Ja, det kanske är. Ja.
Jag har fått för mig, eller någonstans säger han typ så 30 dagar.
De säger 6 veckor, sen anger de inte exakt. Man kan tänka sig att det drog ut lite på tiden, men det är säkert inte mer än 2-3 månader om man nu ska tänka det. Det tror jag
just
inte.
Det. Det är begränsat. Fan, tänk du ha ditt barn kidnappat, tror du, i 2-3 månader.
Det
är hårt.
Den är väldigt mörk. Det finns ju många sätt den här filmen hade kunnat gå över i misär, tänker man.
Ja.
Den navigerar ju snyggt, liksom, för att ett riktigt barn som hamnar i New York på St. James Hotel, det kommer ju bara sniffa lim.
Ja, just det.
Det är ju bara en oerhört mörk historia. Han kommer inte bli chef på en leksaksfirma. Det är ju vad han fantiserar om när han sniffar lim på St. James Hotel. Liksom.
Det hade kunnat gå vid barn på Bahnhof Zoo.
Ja, fast han är vuxen, så han kommer ju bara mörda och volta. Alltså, det blir ännu värre, för han är Tom Hanks. Han är ju inte,
inte
ens någonting att sälja. Han är bara förståndshandikappad och vilsen, liksom. Så att det är jättemörkt. Ja. Det finns ju också mycket mörka grejer med att... där navigerar de också lite fint. Att han är ju egentligen kär i någon tjej som kanske är 13-14. Men eftersom han är vuxen nu så slutar han upp med att vara intresserad av 13-åriga tjejer. Men det är inte självklart.
Nej, åh gud.
Och sen finns ju också den lite mindre mörka som är att men nu är han ju kär i en 30-årig kvinna.
Mm.
Nu har han en liten manskropp. Varför vill jag inte träffa henne sen, liksom?
Just det.
De har ju nyss legat med varann.
Ja, gör de det verkligen?
Vadå? Ligger med varann?
De har väl någon slags... de har nog sex.
Har de sex?
Ja, absolut.
Men funkar det ens?
Tom Hanks hade väl inte tillåtit att de har de sex?
Jag tror att det insinuerar. Varför skulle stanna vid att han tog på hennes bröst?
Självklart har de sex.
Ja. Så ska han sen tillbaka till sitt vanliga pojkliv i villaförhorten och prata med i walkie-talkie med sin kompis? Han kommer ju aldrig liksom... kunna gå tillbaka från det.
Nej.
Följan skulle bli extremt mörk.
Han hade en svinfet våning i New York och låg med en snygg tjej på jobbet.
Alltså, det är ju därför han inte vill tillbaka. Det är ju där den stora förändringen av honom kommer, när han kommer till jobbet efteråt och bara är liksom, han har blivit man. Liksom. Ja.
Jag gillar den pitchen där man gör en väldigt orealistisk film där någon önskar att de blir stor och hamnar i en vuxen kropp, men med alla realistiska inslag som Ola skulle sakna. Men han tänder fortfarande på 13-åringar. Självklart, visst gör han det. Det är liksom... Jag skulle se den filmen göras.
Alltså man hade skämtet hade gått att lägga in, men det blir ju en mycket mörkare film. Alltså att han bara ser henne och är lite så här, just det, det kan jag ju göra, så att han ändå fattar. Men
vänta nu, jag är mycket starkare än de 13-åringarna. Alltså, för det är också en rolig grej att man ser hur jävla liten han är i förhållande till henne. Det var ju en väldigt lång, tråkig sån period när alla killar var så här 3 äpplen höga och man själv bara, ja, ska vi spela basket? Man kunde typ lyfta dem i håret och bara, men iväg.
Det är kring 11, va? Är det inte det?
Jo, 11-12.
Alla tjejer var liksom...
Ja, och sen kom det en sommar där när de var 13-14, där de bara blev 2 meter och man bara, oops.
Du menar 16,5? Nej, jag pratar om mig.
kul tycker jag, för det hade jag helt glömt bort. Kul att John Lovitz dyker upp.
Ja. Väldigt roligt. Det är en väldigt rolig scen.
När han har fått sitt jobb och börjar knacka på datorn. Han är på leksaksföretaget, har fått ett datajobb. Och John Lovitz. Och jag bara, John Lovitz!
Hey, I'm Scott Brennan.
I'm Josh Baskin.
Listen, what are you trying to do? Get us all fired?
Huh?
Yeah, slow down. Pace yourself. Slowly.
Sorry. Today's my first day.
I know.
So how long have you worked here?
5 years. Work stinks, but the fringe benefits are great. See that girl over there in the red? Say hi to her and she's yours. She'll wrap her legs around you so tight, you'll be begging for mercy.
Well, I'll stay away from her then.
Jag älskar också att han gör det nu på festen. Han kommer dit med sin kavaj och hon bara, hi! Han bara, med en sån här blick, typ så här, den gruppen går inte.
Jag har hört om dig.
I got my eyes on you.
En sak som jag inte uppfattade, för att det finns ju en kille, när de pratar om hennes tidigare killar, som heter Golding, och så säger hon, jag förstår inte hur du kan ta upp Golding. Finns det någonting att det skulle vara han, eller finns det någon nämns, får man reda på vem det är i filmen? För det känns som ett skämt som passerar mitt huvud.
Nej, jag tänkte också på det. Alltså, att det är en onämnd, alltså det är en nämnd men en onämnd karaktär.
Alltså, det är helt realistiskt, men man tänker ändå...
Det är att det också finns en lös tråd.
Ja, eftersom det finns en kommentar. Speciellt i sån här film där allting är så extremt ihopsytt, så tänker man sig att det ska vara någonting.
Ja, nej, jag tror att det är en referens till att det finns flera. Mm. jag tror inte att det är han, men det kan ju vara, såklart. Det kan vara vem som helst.
Det hade varit kul. Ja. Men...
Det kan vara killen i receptionen på St. James.
Men förmodligen är det väl så att hon vill vara ihop med stjärnskottet.
Ja,
det är väl det intrycket man får att han påstår.
Karriäristknulla. Det är väl det hon gör, eller?
Ja, men det är det han påstår att hon gör.
Det är det han påstår att hon gör.
Men, ja.
Ja, men det tror jag att det börjar så. Men sen förändras hon enormt.
Ja, hon hittar barnet i sig själv.
Det är ju, vi har ju tjatat så mycket om Manic Pixie.
Ja.
Och det här är ju Tom Hanks, hennes Manic Pixie. Om ja, det
verkligen.
Om henne.
Verkligen. Fast du tror inte på det.
Vadå, konceptet?
Ja, du tycker att hon förändras för snabbt.
Att jag inte tror på hennes förändring?
Ja.
Yeah. Alltså den känns väldigt så amerikansk film där det händer för mycket. Det finns ju såna gamla skämtar nu om att i europeisk film så händer ingenting och amerikansk film så händer allt jättemycket. Jag hänger inte med på hennes resa.
Nej, men att hon förändras, det är väl egentligen, om man tittar på liksom Joseph Campbell, så är det att protagonisten, huvudrollen, ska genomgå en förändring. Och det är inte hon är ju en biroll. Men däremot så är det ju, det amerikanska konceptet är att det ska vara 1,5 timme, och då måste man ju faktiskt ha lite suspension och disbelief på hur fort det går.
Jo, men absolut. Nej, men alltså, alla är nog med på att det ska finnas förändring, men det är bara att de har ingen känsla för vad det innebär, så de bara förändrar allt jättemycket.
Men jag tycker det är något fint, ja, men jag tycker det är något fint med att det är en studsmatta. Ja. Alltså en studsmatta förändrar mig. Alltså jag hittar tillbaks till budskapet är ju så här, hitta barnet i dig själv, hitta tillbaks till, ja, till den naiviteten och användaren liksom.
Men för är det inte som det vi pratade om förra veckan, om man ser det från hennes perspektiv, hon lever ju det här tajta, tråkiga liksom stela corporate-livet. Mm. Och så kommer han in där. Det är ju han som är hennes Manic Pixie Dream Girl.
Oh, yeah.
Han är The Chaos Goblin Lowing.
Absolut. Absolut. Ja, men det är det jag menar. Han är ju också retarded. Alltså man tar det
det här är ju en av hans not full retard roller.
Men det snuddar ju på det, men Manic Pixie ska ju också ha Manic Pixie ska ju inte själv ha någon funktion annat än att förändra protagonisten.
Ja, just det.
Så på där faller det ju, men absolut, han uppfyller ju de kriterierna att han är goofy och hon gillar, det blir ett äventyr, en frisk fläkt så.
Mm. Ja, så man skulle ju kunna göra, om man skulle göra en remake på den från hennes perspektiv, så är ju hon en sån, det blir en sån karriärkvinna film. Hon är skittråkig och sen dyker han upp. Man har ingen backstory, men han är bara så
Då är det Chaos Goblin galore alltså.
såna
filmer. Ja, men och sen så den lilla krisen när hon upptäcker att oj, jag är visst inte ung på nytt, jag är ju pedofil. Den krisen är också lite jobbig.
Men om man inte har en backstory så kan man komma undan med det, tror jag.
Ja. Alltså plus han, att det är ju typ entrapment pedofili. Det är omöjligt bli anklagad för att vara pedofil.
Ja. Jag tror inte heller det räknas.
Alltså, ja, men ska det ligga på barnet?
Man är ju liksom inte...
Det förstår inte jag. Det är väl ändå den vuxnas ansvar att se till att
man
inte
är inte
barn
pedofil
ligger.
För att man ligger med någon som är utvecklingsstörd. Liksom. Det är ju ändå kroppen man går på när det gäller pedofili. Annars blir det väldigt rörigt.
Ja, just det.
Ja, det är ingen som frågar Tom Hanks om lägg på systemet i den här åldern.
Nej, men det är också sådär. Okej, men det här är någon som har såhär
just det, lagen tar inte hänsyn till magi. Just
nej, men det är så heller. Det tar inte heller hänsyn till att någon har så här IQ 80 och lite livserfarenhet. Liksom, du får ju fortfarande ha sex med dem.
Ja, men det är lite ofint.
Ja, men ofint kan det vara. Liksom. Ja. Och där kan man inte heller ursäkta. Hon tycker ju att han är attraktiv för att han har studsmatta och är lite knepig. Men det är ju som att ha sex med någon som är sinnessjuk då. Det kanske också är omoraliskt. Någon är schizofren.
Men det är
liksom.
Konstigt,
och så går
du,
man igång på det.
Du finns väl en sån här lag att man måste gå med på att bli liksom ligga.
Ja, men han går ju med på det.
Nej, men jag menar, hur kan man kan alla avgöra det? Och så. Ja,
jag vet
det är
inte men då, ja, det är ju svårt att säga när det gäller omyndigförklarad. Men frågan är om han skulle bli omyndigförklarad, för han är ju inte så dum. Han klarar ju ändå att ha ett jobb och så vidare.
Men,
så.
Och inte för att vara amerikan, absolut inte. Men jag menar bara att folk blir fan. Ja.
En av de mest legendariska, eller den mest långlivade scenen i hela filmen är väl när han spelar piano med chefen för hela företaget.
Ja, Robert Loggia.
Precis. Trevlig chef. Snäll chef.
Ja.
Den här snubben har ju spelat hårdföra maffiabossar och så vidare.
Ja.
Men här är han en mysgubbe.
Det är kul att se dem flippa på det där liksom.
Precis. Han driver ju företaget. Han är en hård affärsman när han behöver.
Mm.
Men han har ju också det där. Det är ändå ett leksaksföretag. Han måste ju ändå ha barnasinnet i sig. Träffar Josh i leksaksaffären och de hittar ett jättepiano.
Lessons. 3 years. We do. Every day after school.
Jag gissar att Erik har någon typ av story kring det här.
Robert Loggia har sagt att när de skulle filma den där så hade han och Tom Hanks sett att de hade två stunt doubles som var klädda som dem som skulle hoppa in ifall de inte satte den här dansen. Och de blev skitdedikerade till att sätta den och det gjorde de.
Hur lång tid tog det? Alltså man måste, det ser ut som om man repat i alltså 30-40 timmar.
Ja. Jag vet faktiskt inte. Det framgick inte, men de hade gett sig fan på att de skulle göra i alla fall. Så att de hade väl repat in det, och det kanske hade varit lite svajigt eftersom de satte in doubles för att eventuellt hoppa in. Och då bara, men vi gör det. Särskilt Robert Lodge, han är gammal alltså. Titta där. Och hopp liksom.
Ja.
Mm, han är bra. Jag såg den där nu på, när vi tittade om den här. Och alltså, jag rösmös. Mm. För att det är så jävla mysigt.
Det är otroligt.
Och jag är inte allergisk mot amerikansk myspis. Så att, för mig är det ju bara, det är som att sitta och sila morfin liksom.
Ja, jag kan ju vara lite cynisk och bara känna mig lite så när det blir för sött så blir det för kladdigt. Men det här var liksom, nej, om det är nostalgin eller om det är bara är mysigt rakt av. Jag vet inte, men det var trevligt.
Ja.
Det var trevligt att se. Vad kände ni?
Nej, jag försökte liksom få min son lite intresserad. Men han ville mest titta på Ed's World på YouTube.
Ja.
Jag kände att jag saknade min inre Tom Hanks där och tänkte att sådär, det hade de inte satt på riktigt. De hade behövt träna först. Men jag fattar ju också, det är en mysig, magisk scen. Jag tycker att det är en klassisk scen och det är också en sån här fin, hur ska vi få honom att komma i god gunst hos chefen så att det händer någonting. Mm. Och då har de gjort det väldigt bildmässigt effektivt. Alltså det är bra filmtänkande i den magiska världen tycker jag.
Verkligen.
Ja, men och det finns ju något gulligt i den där gubben som fortfarande har barn sin.
Ja, det är en extremt så vad ska man säga, okritisk bild av storföretag och kapitalism.
Ja, men man ska ju tänka på farfar eller morfar, det är det som är grejen.
Men som vi sa så är det ju, det är lite härligt uppfriskande också med en chef som inte är Mr. Burns.
Ja.
Och att det bara är, nej, det är klart att han får bestämma.
Mm.
Han är ju gammal och vettig.
Han hade ju lätt kunnat vara skurken, antagonisten i en annan manusversion.
Ja.
Men här är smart att de har stoppat in honom som den här och sen att de har John Hurd som den karaktären.
Precis.
Det är i och för sig lite typiskt 80-tal också, just att man har de där gamla gubbarna på företagen. Det är de som, du vet, de var med och byggde landet. Och sen så kommer juppisarna.
Visst, det är samma i Pretty Woman också. Han ska driva företaget i botten.
Och Wall Street har också den där grejen. De gamla gubbarna där är väl såna där som
Martin Sheen har jobbat här hela livet. Ja, men precis.
Det är en i den här grejen som jag tänkte. Alltså det finns två tydliga spår i den här filmen. Och det är så här att det är läskigt. Liksom. Man ser att finansvärlden rör sig skitfort. Och det är läskigt. Det får han representera på något vis.
Ja.
Och han liksom, man känner ju verkligen så här, han kommer fixa till framgång och rikedom. Och sen så möter han då så här barnets så här obrydda inställning som bara är liksom spontant kommer på helt geniala saker i det här sammanhanget då.
Mm.
Men sen ändå när han får lite press på sig och chefen är så där, ja men nu ska jag göra hela next line of toys typ. Då blir han ändå lite så här, va? Ska jag? Nej, men det kan väl inte jag göra, liksom. Och säger ordagrant, it's marketing and strategy and all of that, typ.
Mm.
Men då finns ju då hans flickvän vid hans sida där som kan hjälpa honom, liksom.
Det är också en klassisk scen, I don't get it, när jag ska pitcha en skyskrapa. Någon typ av Transformers variant
I still don't get it.
What
don't you get, Josh?
Well, there's a million robots that turn into something, and this is a building that turned into a robot. What's fun about playing with a building? That's not any fun.
This is a skyscraper.
Well, couldn't it be like a robot that turns into something like a bug or something?
A bug?
Yeah. Like a big prehistoric insect with maybe like giant claws that could pick up a car and crush it like that.
A prehistoric transformer?
Interesting.
Gentlemen.
So the robot turns into a bug.
Ah, gentlemen, listen.
So we just got a very good idea here. The robot turns into a bug.
This is a great idea.
Someone's what? A water bug?
Maybe? Different sizes and things. And
Susan, we could do ladybugs.
You could have him wreck
buildings. Här börjar jag känna mer och mer att de ingen gillar Japin. Ändå.
Nej, nej,
nej.
Det ska inte gå så här fort.
Nej. Han är lite sorglig figur alltså. Ja, man känner att han har aldrig haft.
Men jag tycker det är så jävla bra.
Jag bara väntar på chansen att sätta dit honom. Ja. Och här är deras chans.
Ja, men jag tycker det är så bra replik också. Ja. Bara, this isn't happening. You just don't simply walk into a meeting and say bug. Det är så kul. Fan, det som händer.
Nej, men alltså, jag tror att man skulle kunna gjort den här scenen lite mer trovärdig. Alltså, för nu blir det som att liksom, som ni säger, man tror inte riktigt på det. Man måste hitta på själv att så här, ja, men de gillar nog inte honom. Så att, men jag tänker mig att man hade kunnat göra den lite mer trovärdig om han hade varit ännu mer stel och bara... Om...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men the marketing and the test groups and bla bla bla. Och liksom att Tom Hanks skulle fått fortsätta vara den där så blåögda liksom. Men det här var en rolig idé det här med insekten och sånt till exempel. Eller något helt annat. Alltså sådär liksom. Att det där lekfulla skulle...
Det hade också kunnat vara så att de andra i rummet är inte så snabba om att plocka upp det, men typ chefen eller någon av dem fattar. Alltså de andra spelar mer med i det här. Ja, fast nu måste vi ändå tänka på siffrorna. Men så säger chefen, nej, men det här är ju smart.
Och då, men lite så är det. Han börjar så här, interesting. Och då börjar det bubbla lite fortare.
Jag köper nog scenen ändå. Alltså, det är ju liksom, en tramscen, men det, jag tycker om scenen.
Ja.
Och den, det blir väldigt tydligt i den... Det här som också finns i Forrest Gump. Och jag tänkte också på den här gamla Peter Sellers-filmen. Vad heter den? Välkommen Mr. Chance eller något sånt där. Som är just någon som gubbe som är som ett barn. Men han är lite så helig dåre. Han kommer och är lite så här naiv och säger ganska platta grejer. Men på något sätt så blir han en sån här stjärna. Folk tar in det och han blir nästan helig. Mm. Och sen på slutet så är det som att han faktiskt har någon sån här religiös innebörd. Att precis som Tom Hanks så är det någon som bara vitaliserar hela det här, liksom döda strukturerna med sin oskuldsfullhet.
Ja, just det.
Men jag tänkte på flera grejer också i den här kring den här filmen. För jag tänker på alla såna här när man byter roll. Då finns det väl någon typ av så här samtidsgrej just då. Att liksom de här rollerna av någon anledning är viktigare. Att det är, om man gör en så här, ja men du är ett barn men du blir vuxen. Alltså att det är väldigt långt avstånd mellan barn och vuxna just då. Annars är det liksom inte roligt med den här kontrasten. Och då tänker jag mig just att det var början på den där Stranger Danger-grejen. Och så här mjölkpakets förlorade barn och så där. För då behövde ju vuxna verkligen vara vuxna. Och ta ansvar för barn. Och barn behövde, alltså barn skulle bli omhändertagna och sådär.
Ja,
och
men
inte
snarare,
försvinna.
Det var en annan syn på det på liksom 70, 60, 50-talet menar du?
Ja, men det var ju verkligen. För att det, eller 70 och 80 började det väl. Det där att det kunde vara så farligt att vara barn. Men innan dess så var det ju, alltså om man kollar, jag lyssnade på ett föredrag om så här lekplatser, hur lekplatser har förändrats, hur man bygger lekplatser. Och så här, hur otroligt mycket tråkigare lekplatser har blivit, alltså blev från på 80-90-talet så började alla lekplatser byggas så här, de ska inte vara för höga. Det måste vara rent stål, det får inte vara trä, det får inte vara, alltså så all så här lekfullhet bara dog. Mm. Och också den här grejen med hur långt man får gå och leka i skogen, man får, det avståndet bara krympte. Och sen kom persondatorer som en slump och bara wow, nu kan barnen vara hemma hela tiden.
Men att det är en konspiration, datorerna, för att hålla barnen hemma, det
är det absolut inte, men alltså, det finns ju någonting där.
Jag hatar att vara den som är så här, på min tid, men jag tror att vi hade så här, Stockholms län, det var gränsen. Du får vara överallt inom Stockholms län.
Kändes det
som. Ja. Det var mycket mindre än så, såklart. Men jag vet inte, nu är det som att man inte med fog i och för sig, att man inte lämnar barnen liksom utom uppsikt. Mm. Ja. Men jag minns att jag sprang som en galning liksom överallt.
Ja. Om man ser på de här, så här gamla Astrid Lindgren-filmerna och sånt. Barnen bara kutar runt. Man bara, herregud, vad är detta?
Ja. Men om det är en sån landet och stan-känslan heller. Det är svårt att veta hur det är där jag växte upp. För jag bodde ju verkligen ute i skogen. Liksom. Mm. Där fick jag ju gå fritt. Men...
Hade du Götaland som gräns?
Ja, men det var nog naturlig gräns. Hur långt kan man ta sig?
Ja, precis.
Han kommer snart tillbaka. Ja.
Annars finns det telefoner i Kalmar.
Exakt.
Ja, jag vet inte, jag tror det finns en annan grej med barn här, och det är svårt att säga, men det fanns ju vissa generationer där man romantiserade barndomen ganska hårt så där, på 70-talet och sådär, och det kanske man fortfarande gör, inte vet jag, men jag tänker den här, vad som man säger, gåtfulla folket feelingen i det, du vet, barn är, de är något annat, de har sin magi, ja, de är okonstlade, de har sin naiva syn på världen och föds oförstörda.
Precis. Lyssna på barnen, de ser möjligheter i sin omgivning.
Barn som tittar på ett sådär dreglande spädbarn och bara, titta, det ser så vis ut i ögonen.
Ja, men det där barn säger så kloka saker. Alltså det finns
sån
sprids för... Vi föds som original men dör som kopi och den sortens bullshit liksom. Och sen träffar man riktiga barn och inser att de är extremt manierade och klyschiga. Och så. Men jag tror att den... Jag vet inte om romantiken var starkare då, men den här filmen har ju definitivt den romantiken. Du vet, ett barn... Vi sätter in ett barn i företaget och de har rena ögon. De ser världen på ett helt annat sätt.
Ja, men också så här, hans barndom där. Det där montaget i början och lite i slutet. Alltså, det känns ju verkligen som en så här 50-talsdröm på något vis.
Oh, ja.
Jag vet inte om någon... Alltså, hur... Vem är så lekfull... samtidigt som den bara och matteläraren's bröst. Nej, sitter precis. Och pratar så med sin kompis.
Jag kan relatera till jättemycket.
Du och Tomtebo satt och bara man kunde se brösten. Alltså, jag vet
Jag kan relatera till jättemycket som är den här, alltså, barndomsmässigt. Alltså, tills en viss ålder. Det är precis här som det skiftar. Det är det jag tycker filmen fångar bra, att efter det här så blir det ett helvete.
Det här är sista oskuldsfulla tiden i livet.
Fram till det här så var det faktiskt... Jag har respekt för att alla inte hade en... Och jag menar inte att min barndom var så här idyllisk. Men deras relation, det här gå från skolan, hänga... Det tycker jag de fångar jättebra. Absolut. Och deras vänskap tycker jag är som ett nötskal hur det var för mig. Så jag har inget problem att se det här som realistiskt.
Nej. Jag har svårt att se det som realistiskt. Jag kan se det som realistiskt på någon så här djupare psykologisk mening. Att det här är... Just den film som leker med det där övergången mellan barn och vuxen som finns när man är 12 kanske. Man är å ena sidan är man barn men man håller också på och upptäcker bröst. Och så fångar den det liksom. Men den är fortfarande konstig om man tar den bokstavligt. Att han är sådär, han är 13 typ men han sitter också och leker med plast.
Ja, men du har du varit på en skola då ser du alltså spannet på alltså mellan typ så här 13 och 16 är ju så sjukt stort. Jo. Mellan så här, vilka som är de barnsliga som inte har kommit in där än och vilka som är långt förbi det där.
Ja, men,
alltså, ja, men 12-13, alltså jag lekte nog med actionfigurer när jag var 12-13.
Ja, men, jo, men, alltså, men det finns ändå någonting i det att kommer en 13-åring till ett stort företag och blir ombedd att leverera så blir en extremt blyg, hämmad, säger lilla gamla grejer.
Ja, visst. Alltså,
det finns ingen realism i
men hur han är. Men det är en skittråkig film.
Jag vet, och det är därför jag köper det. Därför jag köper för att han har barnet med sig och man får inte tänka det som en berättelse om verkligheten utan mer en psykologisk metafor.
Ja, men precis. Ja, men verkligen. Men jag bara tänker att det är också roligt. För när man ser det som sina egna minnen mer... Alltså de glada minnen man eventuellt har från sin barndom. Om jag föreställer mig att jag är Erik ett kort tag. Då är det ju, då funkar det ju ändå. Men annars så är det ju också symptomatiskt roligt att de två som kanske hänger mest med barn här bara... så där är inte barn. Och de som kanske mer hemgår till sina egna minnen bara, så där var det ju.
Jag tror att filmen är för sådana som mig och Martin som inte har barn.
Men, jag tror det var Håkan Hellström som sa, jag har varit deprimerad sedan min första orgasm.
Ja.
Och det är väl... det är väl lite så här, de här killarna har inte kommit än.
Nej.
Men när det väl... När den liksom tröskeln väl är passerad, då blir det en annan tid i livet, en annan fas i livet.
Speciellt liksom. Efter en 30-årig kvinna har förgripit sig på en.
Precis. Då har man, många år av grubblande framför sig.
Vill ni höra lite castings?
Gärna.
Okej. Först och främst så Tom Hanks var första valet att spela in den här. Okay. Så att Tom Hanks var helt klart tilltänkt till rollen. Men han var upptagen med att spela in två andra filmer, Dragnet och Punchline. Så då erbjöds rollen till Robert De Niro.
Åh, herregud.
Det är ju...
Va?
Alltså, man vill ju se den bara för det.
Jag hade gärna sett
det. Alltså, ja, men alltså... Alltså det är så roligt så det finns inte. I don't get it.
It's my piano. Come on, man. It's my piano.
Jag tror han har gjort det bra. Alltså det blir lite konstigt, men han har ju så här konstigt leende som man kan tänka sig en 12-åring.
Han är väldigt gullig.
Alltså, han hade det här var ju 88 och Robert Niros kanske mest ambitiösa tid i livet. Han hade säkert fixat det på något sätt.
Ja, jag skulle ha gjort det.
Men jag kan bara liksom inte se det framför mig. Jag kan se Robin Williams framför mig göra den. Ja. Jag kan se till och med jag vet inte, alltså, jag kan se Michael Douglas göra den.
Michael Douglas är svårt för att se ändå.
Jag kan se Danny DeVito göra den. Alltså, jag tänker på 80-tals skådespelare. Men jag kan inte se Robert De Niro.
Det hade varit en annan film om han hade gjort den. Jag tror att det hade varit mer drama och grejer. Alltså shimmy shimmy coco pop, shimmy shimmy. Det hade inte hänt liksom.
Men var får han dialekten ifrån? Han kan ju inte liksom, han måste ju fortfarande ha. Det hade inte gått.
Nej, herregud. Men det gjorde att folk började liksom titta på, då började liksom producenter titta, bli mer intresserade. Och bara, men vi kanske ska ju, klart vi gör den här filmen liksom. För det var svårrot liksom. Så Penny Marshall har själv sagt att det var ingen som var jätteintresserad av att göra den förrän Robert De Niro kanske var på. Och då blev man mas på. Men Robert De Niro sa nej, för han ville ha 6 miljoner och det fick han inte. Så hoppade Tom Hanks på efter då, när han blev tillgänglig igen för 2 miljoner, då blev vi alla glada. Och David Moscow som spelar unge Josh var tilltänkt som kompisen Billy. Men för han liknade inte De Niro. Men sen då när Tom Hanks blev på, då var Moskva och fick han liksom hoppa på den rollen. Mm. Ett nedköp för honom egentligen, för Billy har en större roll. Karriärsmässigt.
Ja, men Billy är ju riktigt bra.
Ja, han är asbra. Han är asskärmig. John Travolta var tilltänkt också. En av Penny Marshalls top choices för Josh Baskin. Men det gick ingen bra för honom just 88. Så att, han var box office poison. Mm. Harrison Ford tackar nej. Spelar ju själv sen i Fallet Henry lite av en barnroll, att han tappar minnet och måste lära sig skriva och så. Den minns jag som faktiskt helt okej. Robin Williams var ju tilltänkt. Steve Guttenberg var tilltänkt.
Det kan jag se.
Men han var upptagen med Tre män och en baby. Bill Murray var tilltänkt för att göra Josh Baskin. Det kan jag också se, fast en väldigt mycket mer cynisk version.
Det är en autistisk Josh.
Han gjorde Scrooge istället. Michael Keaton var också troligt tilltänkt till Josh Baskin. John Goodman var tilltänkt för Josh Baskin.
Hade kunnat.
Jag vet inte vad som hade hänt där då. Regissör Richard Donner, Frank Oz, Evan Reitman, Amy Heckerling och John Hughes var tilltänkt att regissera. Och här då, Gary Busey som Josh Baskin.
Alltså han är ju barnslig för sig.
Ja.
Men I don't get it. Han är bara så här, han är sån...
Men det här var väl innan det totala förfallet, va?
Kanske.
Ja, det måste vara. För att han... Det här var ju typ... När var Dödligt vapen? Det var typ 87, va?
Ja, så han har gjort den ändå.
Men då spelar han ju totalt psycho. Ja. Liksom.
Och så kommer in och gör den här.
Ja.
Kanske
men det
roligt
var
roligt utmanande.
Men att spela totalt psycho och motorcykelolycka weirdo.
Ja. Jeff Bridges sa också nej till Josh Baskin.
Mm.
Men sen såg jag en grej som var jävligt intressant.
Sylvester Stallone.
Nej. Men den som personen som spelar Josh lillasyster, Rachel, hon är bara en liten bebis. Och hon är en okänd barnskådespelare. Hon är inte med i end credits. Och ingen har idag, än idag tagit reda på vem fan det var som spelade henne.
Oh wow.
Det är ju intressant.
Apropå det här med försvunna barn och så vidare.
In på sätt, ut på sätt. Och bara, vem var det? Och de har inte tagit reda på vem fan det var.
Skojar du med?
Ja, och jag vet inte om det här har uppdagats. Men det här var informationen jag hittade. Så att någon måste ha sett informationen och bara, men fan det var ju mitt barn. Men nej. Det är, tycker jag är spännande.
Kul med film som egentligen handlar om ett försvunnet barn. Och så har de faktiskt
ett försvunnet barn
i filmen.
Verkligen. Det är om casting, det var det jag hade på det.
Siffror då? Har vi...
18 miljoner estimated budget. Och spelade in 151 miljoner. Bra säljande och la sig på nummer 2 det här året. Och jag tänkte lyfta frågan. Ettan var Roger Rabbit. Och tvåan var Coming to America, alltså En prins i New York. Den här låser på nummer 4. Så då vill jag lyfta av de tre. Vi har sett alla de tre. De toppar högst här. Vi har även sett Fish Called Wanda, men den låser på plats 12. Så jag räknar inte den i den här lilla tävlingen. Eller vi kan kasta in den också. Av de fyra komedierna, Roger Rabbit, En prins i New York, Big och A Fish Called Wanda. Vilken ordning skulle ni vilja sätta dem på som bästa filmer?
Säg dem igen.
Roger Rabbit, En prins i New York, Big och A Fish Called Wanda. Vi har sett alla de fyra komedierna.
Jag, innan jag såg dem igen, så skulle jag sätta En prins i New York högst. Men sen såg vi den och bara, så jag sätter nog den här högst.
Big högst.
Ja.
Roger Rabbit eller Prins i New York?
Prins i New York.
Och Fish Called Wanda.
Nej, jag säger Big, Fish Called Wanda, Prince of New York, Roger Rabbit. Det är min lista.
Fanny?
Först är Prince of New York i min bok. Och sen är sen kommer väl Roger Rabbit, kanske. Och sen kommer den här. Och sen kommer en fisk.
A Fish Called Wanda, ja. Du då?
Jag tycker det var svårt, för jag tycker alla är så här lite halv... inte bra.
Ja, det är svårt för mig att ha exakt motsatt anledning.
Jag kommer inte ihåg vad jag sagt om dem tidigare.
Bara en riktigt barnförbjuden, känns det som. Och det är fisken.
Jag kan säga min innan då. Jag säger Big, Fish Called Wanda, Roger Rabbit och En prins i New York. Men jag tyckte ju att alla höll. Jag har tyckt att alla de höll, så det är svårt att säga. Men den ordningen skulle jag nog sätta det på som jag känner idag.
Spontant skulle jag säga Big, sen Fisken, sen Roger Rabbit och sist Prins i New York. Men det är ganska godtyckligt.
Ni är hårda mot Prins i New York.
Alltså ja.
Men den höll ju inte
jag
minst.
Jag fick inte ut så mycket av den. Den har inte heller nostalgifaktor. Roger Rabbit har lite nostalgifaktor och Fiskbolån har också det. Och jag tycker det är bra scen och sådär. Jag är inte helt säker på, och jag skulle nästan lika gärna kunna sätta Big sist och sådär. Det känns som att jag inte
Jag gillar de där tropesen bättre.
Ska vi prata om Tom Hanks astronomiska karriär?
Ja.
Så det här, här gör han Big 88. Och sen jag väljer lite, jag nämner inte alla, men jag nämner highlights. 89, Turner and Hooch. Ah. 92, League of Their Own. Ah. 93, Sleepless in Seattle. 93, Philadelphia. 94, Forrest Gump. 95, Apollo 13. 95, Toy Story. 98, Saving Private Ryan. 98, You've Got Mail. 99, Toy Story 2. The Green Mile, Cast Away, Band of Brothers, Catch Me If You Can. Det bara pågår.
Ja, Band of Brothers är han bara producent på, så vet jag vet.
Nej, en liten roll. Nej, det är i stort sett producent. Ja. Men herregud, vilket 90-tal.
Det intressanta är också att han överskrider alla genrer nästan. Nej, han har inte gjort en skräckfilm, tror jag.
Nej.
Det kan jag inte inte komma ihåg att han har gjort. Men han har
The
gjort...
Green Mile känns, det är inte skräckfilm, men den är...
Men det är Stephen King, så att han har i alla fall snuddat vid genren.
Det är någon som gjorde Road to Perdition, men det kanske är en gangsterfilm.
Ja, ah, det är mer en thriller. Mm.
Men kanske en av de mest... alltså det är de starkaste decennierna en filmstjärna någonsin har haft, kanske.
Ja, det största beviset på att nice helps. Alltså, ja, ja. Är du trevlig så lönar det sig. Mm. För han ska ju vara branschens trevligaste människa.
Ja, tog över stafettpinnen från Bill Cosby som America's dad.
Jag tänker säga det, om han gör en Cosby...
Ja, då är det över.
Ja, då, alltså,
då kan man inte lita på någon.
Nej, då skulle jag nästan kunna skriva över på att säga, ja, men ta slakta alla då. Ja, för att de tar här också. Alltså, jag pallar inte.
Ja, bränn skiten.
Ja. Bränn skiten.
Ja, men bränn ner hela skiten och börja om. Ja. För att om Tom Hanks åker dit på någonting, då är det... Då
kan han har inte... hög press på sig.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men vilket otroligt 90-tal. Vilken otrolig karriär. Det är väl ändå så här 35 år minst av att vara där uppe.
Ja, det är standing ovation.
Apropå åka dit på saker, så är det ju roligt att... jag vet inte om du gör det... Men Tom Hanks har ju en extrem pedofil utstrålning när han är det där vuxna barnet och hänger med en liten 13-åring som är lite sådär, all right, dad. Och så är han bara såhär, har ett rum fullt av leksaker hemma. Han kommer hem till henne och det är värsta såhär Neverland-stämning. Ja, varför har du massa leksaker här bara? Är det inte här lite kusligt?
Ja, det är sant. Den snuddar man inte vid. Det...
Jag vet inte om det är en medveten undertext, men att de inte vill göra mer av det, eller om de bara, nej, men han är ju bara...
Men det är det jag tänker, att om den hade gjorts några år senare, så hade de varit tvungna att liksom, på något vis röra det. Alltså skoja om det, eller liksom på något sätt. För han som, när de tar in på ett hotell... Mm. Liksom en liten pojke och en 30-årig man.
Alltså... Ja, och det ser man, ja, det ser man nu. Och det är extremt creepy.
Ja.
Här är en man med hatt som tar med en 10-årig pojke till ett shady hotellrum i horkvarteret.
Ja. Ja.
Det tänkte man inte på som ung.
Men han bor inte med honom.
De går in på hans rum. Sen kommer pojken ut.
Ja, ja, alltså det är jätte... Men jag tror att de... Okay. De måste ju veta det själva. För de pratar ju ändå om kidnappningsgrejen. De är inte så oskuldsfulla. De har förfasen mammans reaktion när barnet är borta. Och vad gör ni med min pojke? De vet vad som pågår i världen. Mm. Men de kan ju inte riktigt skoja om det. Alltså det blir så jävla mörkt.
Nej, de måste göra det oskyldigt.
Du kan inte filma blicken på hans hotellet som flinar lite åt dem. Det går inte.
Nej.
Det är för mörkt liksom.
Ja, nej. Det fuckar ju upp hela filmen.
Nej,
det
går inte. Jag tänker att de hade det ens var... Jag tror inte ens att det var i det... Alltså knappt i tankebilden. Alltså nej, det här är inte en sån film. Mm. Alltså förstår ni?
Ja, ja.
För att om de väl hade... liksom, om de hade väl tagit det pillret och varit i den matrixen som vi är i, så hade de inte ens kunnat göra det, för de hade bara, nej men alla kommer ju tänka
jag tror att de har pratat om det på sätt liksom, att de skojar om det.
En filminspelning är så pass lång och att göra en sån scen, att gå från manus till att så här, manusmöte till read through till repetitioner, att den pedofil associationen inte har kommit upp, håller jag som omöjlig.
Det kan ju finnas någon i produktionen. Det är tänkbart att regissören till exempel aldrig har tänkt på det, men det finns ju folk på plats som
ja,
har
men då blir kejsarens nya kläder. Då är det ingen som orkar säga något. Nej. För nu har vi ändå riggat upp här. Vi har ju Tom Hanks. Kom igen. Nej, det är ingen som tror det om Tom Hanks.
Jag tycker också att det funkar någonstans. Alltså att det blir ett mörkt understråk i filmen, men som inte pratar mer om. Lite som med mamman. Alltså det är påfallande mörkt med hennes telefonsamtal liksom.
Ja.
Men man släpper det. Vi ska inte ha mer av det. Hon ska inte säga vad det är hon tror att de gör med hennes barn just nu.
Nej, vi fluffar ju upp det också för att Tom Hanks är tvungen i sin position där när jag sjunger liksom Memories eller vad fan det är. Så att det blir en komisk situation av det. För att han sitter på jobbet och sjunger liksom. Så de fluffar ju upp det liksom såklart.
Men med filmen fattar ändå de grejerna. Den är inte helt naiv.
Ja, det är inte som att mamman bara, fuck.
Men, ja, ja. Men filmen fattar också vad St. James Hotel och en man med barn som går in där är, men de gör inte mer av det.
Jag undrar om skämtet är större för New Yorkers 1988. Mm. Alltså, jag fattar
St. James Hotel finns bara med en Dylan-låt för mig, men jag tror att det är en referens. Mm. Ja, men alltså, jag tror att det var även klyschigt även för honom, misstänker jag. Att om man sjunger att man är på St. James Hotel så fattar publiken vad det är man...
Det är riktigt jävla illa. Det är illa liksom, ja.
Okay, är det här ett embryo till både Seven och Ransom med Mel Gibson?
Nej.
did you see anybody bring in any stuff? There are guys who come in with suitcases full of stuff. Och Mel Gibson. You give me back my son. You give me back my son. Kan så ett frö, jag vet inte.
Väldigt lite.
Vad heter det? Lägenheten. Jag vill prata om lägenheten.
Ja.
Vilken lägenhet? Vilken otrolig New York-lägenhet.
Mycket fin lägenhet.
Såg också den, jag vet inte den, men en likadan lägenhet titta fram i andra säsongen av Succession.
Ja, jag såg det.
När Cousin Greg, när han, Kendall Roy är såhär, jag har 5 sådana här lägenheter och bara vänta på att marknaden ska vända så att jag kan flippa dem. Och så är det en sån otrolig hörnlägenhet med så här 8 meter i tak och jättestora fönster och bara parkettgolv så långt ögat kan nå. Mm. Och till och med då, när jag var 12 tror jag, när jag såg den här, bara tänkte, jag hade ingen aning om lägenheter, men jag bara tänkte, det där är en lägenhet.
Ja.
Vad känner ni för lägenheten? Var det någonting som...
Men jag, alltså om det får stå för det lite materiella drömmen, alltså det var ju typ den grejen, den, att fylla den med leksaker och lyx, det var ju liksom såhär, men lägg av. Sen det här såhär, man får ligga med någon cool person. Det gick inte heller riktigt att applicera på mig som tjej. För att om en gubbe som var 30 hade visat sitt kön för mig hade jag skrikit och sprungit därifrån.
Ja.
Men man vill ju ha mycket room for activities, som de säger i Step Brothers.
Spela basket.
Step Brothers när de är såhär, Will Ferrell och John C. Reilly är såhär, Mom, Dad, can we build a bunk bed from our beds? Och så, så sitter de så, som 12-åringar och så för argument såhär, it will make us have much more space to do activities.
men jag fick liknande känslor när jag, alltså, ensamma hemma filmen där, när han tar in på hotell ensamma hemma 2 i New York.
Jag såg den här om dagen.
Mm. Ja, alltså fantastisk. Mm. Men alltså den känslan, den bara, allt det här är ditt. Du ringer om du vill ha pommes frites.
Mm.
Då ringer du på en telefon.
Ja,
alltså,
ja, men det är ju sluta. Drömmen liksom.
Ja.
Jag minns att så här, jag tänkte inte heller på att, så här, att ligga med en snygg tjej på jobbet som var vuxen, eller att ha alla leksaker, men jag bara tänkte, oj, 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 vilka fönster.
Är
det weird om man är 12? Det säger något om oss som barn i Stockholm, kanske.
För jag växte upp på landet, så för mig, jag
har inte tänkt 30 år igen.
Jag hade en övervåning att leka på, det var inte ett problem.
Men 30-åringen på jobbet.
Nu kan jag förstå, jävlar vilken lägenhet. Och i New York, där du, människor som har levt i New York fattar precis vad det här är värt.
Ja, nej, men det här är ju 12 miljoner dollar eller någonting i den stilen. Fantastiskt. Montage också. Ett jättehärligt montage, precis när jag flyttat in, apropå lägenheten.
Ja, men just det.
Mom and Dad, they said that I could write you and let you know I was okay.
Check it out, take it up.
So far, they're treating me fine. I got enough to eat and am perfectly safe.
And what they're giving, cause I'm working for a living.
They say I'll get out of here in about a month.
Nej, men spela basket, åka skateboard och ha flipperspel hemma. Det är en sån pojkdröm.
Ja, verkligen.
Men framförallt ljusinsläppet.
Alltså, jag också älskar lägenheten. Men jag tänker nu återigen på vad fan det här betyder. Och vad det fanns...
det finns, jag vill ha en genre här. Jag vill ha en genre på de här barnfilmerna som kom under 80- och 90-talet. Och jag undrar om den handlar egentligen om en föräldradröm, har jag landat i nu. Alltså, där caset är, eller där plotten är, någonting händer mitt barn, vi förlorar varandra på något sätt. Men barnet tvingas växa upp. Alltså en påtaglig kris, någon magi, någonting. Så barnet måste växa upp. För jag tänker ju som i den här filmen, att han önskar sig, ja, okej, och hans mamma tror inte honom, okej, han är tvungen att växa upp på något vis. Han lyckas ju bra. I Home Alone så glömmer de ju honom. För att, och det är ju också sådär, ja, han får sova i ett annat rum för att de har jävlats med honom liksom. Men också typ IT, där håller de det hemligt för vuxna. Och han måste ta hand om det, växa upp liksom.
Men föräldrarömmen att de växer och blir drägligare människor?
Ja, men typ. Ja. Men utan att föräldrarna behöver göra så jävla mycket.
De behöver inte uppfostra, utan det löser sig.
Nej, ja. Men jag vet inte. Ja, och jag tänker också så här, Kall- och chokladfabriken, den kom väl också, när kom den då? 80-någonting. 84 eller något sånt där. Nej, 83.
Och storyn är...
Och liksom, där är ju Willy Wonka verkligen en så här bad guy, socialarbetarchef liksom. Så det han gör är ju liksom att gå runt och synliggör olika föräldrars misslyckanden med hjälp av de här slavägda, stackars socialarbetande pumpalumperna som liksom så här, ja, du har låtit ditt barn äta för mycket. Nu sätter jag in honom i ett rör så att han blir lång och smal. Och den här har fått för mycket skärmtid. Han får bo i en TV. Alltså, välja straff där. Alltså, jag tycker att det finns
på
någonting där.
På ett sätt
där.
Så tror jag att det är någonting i berättelser om och för barn där de ofta är ensamma och utsätts för saker. För att det är lite det som är liksom det som barn behöver bearbeta. Vad händer när jag inte har mina föräldrar? Vad händer när jag ska klara mig själv? Och att även så Astrid Lindgren är ju ensamma barn hela tiden.
Ja, men och kanske under den här perioden också att den här... att slå sig fri från sina föräldrar blev ännu viktigare eftersom föräldrar blev så otroligt mycket mer föräldrar så fort det fanns pedofiler och kidnappare och överallt.
Ja, det är, jag tror egentligen mer på att gör du barnberättelser så är de nästan alltid ensamma, även gamla sagor så är barnen ensamma och så, men det kan finnas någonting med att barn vid den här tiden, att föräldrar har börjat, i alla fall i USA, du har inga hemmafruar längre, så att du har mycket mer, föräldrarna är bort och du är mer antingen i skolan eller ensam hemma, att det finns en sån ny erfarenhet av att inte ha människor runt hela tiden.
Just det.
Är det en,
och även oändliga historien där. Mamman som dör, pappan är riktigt deppig. Jag vet inte om ni minns den här scenen när han äter frukost i den oändliga historien och pappan bara, vi får försöka klara oss igenom det här. Alltså, det är ju Norén. Det är ju för fan.
Men, just det här med barn som har liksom kommit bort från sina föräldrar eller måste ta sig hem eller man måste liksom, de är vilsna någonstans. Mm. Är det på något sätt för så här frånvarande föräldrar att processa sitt dåliga samvete?
Jag tror ju mer att...
Att de klarar sig.
Ja, kanske.
Nej, men det är nog lite det här ekonomiska som Ola säger också. Man har inte råd med hemmafruar längre.
Mm.
Det blev en separation ifrån barnen.
Jag tänker ändå på så här 30-talsfamiljer. Mer... Alltså, det är också att du hade fler syskon. Det fanns mer folk runt omkring. Nu kanske på en stor familj någonstans.
Det.
Så det är mer Emil i Lönneberg-känslan så. Men jag tror verkligen också... Man tänker så här gamla folksagor, väldigt mycket barn som blir av med sina föräldrar, väldigt mycket kidnappade och häxa i skogen. Det är någonting med att klara sig själv
det,
som är...
Det är en annan sak när det handlar om så här, min pappa är kung och min mamma dog och sen fick jag en elak styrmamma.
Ja.
Det är lite en annan sak, för där blir det som en del av plotten. I nästan alla de andra så är det bara så här, ja, föräldrarna gör sin grej. Alltså går till jobbet. Vi ser dem lite då och då. Alltså det är ju bara den normala lunken.
Jo, men
alltså,
men det är också
föräldrarna och barnen redan är långt.
Men det är svårt att ha ett drama när det är barn i huvudpersonen och så är det samtidigt din förälder med det som fattar besluten åt dig. Alltså det spännande händer om föräldrarna inte är där och jag ska klara mig själv och hur,
aha,
hur
ska jag navigera det? Jaha, så Greta är lite tråkig om pappan följer med.
Ja, det blir liksom, då är det liksom lite han som blir huvudpersonen lite grann och får ansvar för sina barn. Men när de är ensamma
men
där...
Men precis, så men de är ju föräldralösa.
förstår du? Ja, men det är det jag menar. Att det är själva liksom utgångspunkten.
Ja, och jag tror inte det är en slump om man säger så. Jag tror att ska du berätta om barn och barn ska bli engagerade så är det mer spännande om de är föräldralösa.
Men här finns föräldrarna med. Men det är tvunget till magi eller någonting så här lite knasigt för att de separeras av någon anledning.
Ja, men det här, men det är också väldigt tacksamt raise the stakes. Alltså ett barn som är utsatt är ju mycket mer spännande och storydramatiskt än en vuxen. Alltså om du fick välja de två grejerna så är det ju roligare att se. Det är mer intressant och spännande att se ett barn klara sig i en vuxen miljö än en vuxen klara sig i en vuxen miljö.
Och ett barn är ju också förmodligen nyfiken på hur skulle jag klara mig själv? Hur ska jag, alltså man vill ju förbereda sig för att bli vuxen.
Det är en dröm, men man längtar efter det på ett sätt.
Och man är rädd för det också liksom. Ja. Så alltså, det är spännande om jag går ut själv på stan, om jag går själv till affären, vad händer då? Och sådär.
Mm. Men det är också lite av en vuxen som gör film för barn. Det är ju tacksamt då att sätta dem i ens egen miljö. Alltså det är ju en rolig sak också.
Ja. Får jag bädda lite för att vi sparar lite material till Patreons?
Absolut.
Ska vi gå till frågan?
Ska vi börja med Ola?
Jag tyckte den här var svår för jag känner så här att det är inte riktigt en film för mig. Mindre nu än när jag såg den första gången. Jag tycker att den är liksom lite för smetig saga. Som jag inte riktigt går igång på. Men jag tycker att den är solid. Även om allt är klyschigt på ett sätt så är det verkligen en så här solid 80-tals magisk ny plats. Fisher Water-historia som sys ihop. Och det är by the book, men det är väldigt fint. Och Tom Hanks är ju jättebra. Men jag lutar åt att den håller, men jag är inte särskilt sådär... Den inte, kanske inte håller för mig, men jag tycker jag har ändå respekt för att det här är ett gott hantverk.
Du, rent objektivt får du erkänna det, att det är en bra film. Är det du säger?
Ja, eller i alla fall välgjord film. Alltså, den har ju sina, den har ju lite, det finns ju någonting när man gör, det har ett industriellt sött över sig ibland. Mm. Men det är ändå kvalitet och det har lite rom kommer över sig sådär.
Ja, det är sant.
Jag säger att den håller, men med det förbehållet att det är mer att jag föreställer mig att den håller för andra.
Ja. Det var bra omtänksamt.
Ja.
Tänker på lyssnaren.
Ja.
Fanny Agati, håller den?
Jag tycker att nej, jag tycker inte att den håller.
Inte?
Nej, jag tycker den är för tråkig. Det är bra skådespelarinsatser, men tråkig. Ja.
Erik Broström, håller den?
Jag tror jag är en av mina topp 5 håller den.
Ja.
Jag tycker den är fantastisk. Och jag möser rakt igenom. Bara otroligt kul att se den här filmen. Och scener är bara njutbara att se. Perfekt film bara ha på. Och så tror jag också lite så här, kring en period som jag oftast blir lite deppig i kring jul. Så var det också lite så här, jag fick nästan lite julkänsla av att se den.
Mm. Den har lite julfilm över sig.
Ja, det är bara tingla i hela kroppen liksom. Så att den håller.
Jag håller med. Den håller. Jag förstår vad du säger, Ola, med romcom-vibben kring det. Det är lite så här, det är lite glassigt liv. Det är New York-gator. Det finns kärlek i luften och sånt där. Och allting är ganska tillrättalagt.
Det är också
så.
Ganska mycket kärlek för att vara mer än vad jag hade tänkt mig. Att det börjar med att han är intresserad av en tjej och inte får henne. Och sen ganska snart träffar han en ny tjej. Och det blir en ganska viktig del av hans vuxenliv också.
Men hela auran, alltså vibben kring den är romcom-aktig. Men jag tycker att... Så här, Tom Hanks och hans så här, kemi med både barnskådespelare och vuxna.
Mm.
Och han kan vara den här perfekta liksom, skärningspunkten mellan ett barn och en vuxen man. Är så jävla bra. Och jag förstår verkligen att han blev en superstjärna efter det här. Det är nästan omöjligt att inte tycka om Tom Hanks i den här. Varken när det är så här, eller både som 12-åring 1988 och idag när man ser den. Så hade det inte varit för Tom Hanks så kanske det hade varit lite sådär. Då hade jag vacklat lite. Men han gör hela den här filmen. Och jag tycker verkligen att den håller.
Nu kommer jag på en till sak bara. Lite snabbt. Ett annat case att den inte riktigt håller. Eller tycker jag. Jag kanske är lite trött på... Det kanske var lite nytt när den gjordes.
att vuxna män beter sig som barn. Och det här är ju faktiskt ett barn. Men ändå, att se det var lite befriande. För det var innan Seth Rogen och alla
men
vuxna
har någon
män
någonsin,
beter sig som barn.
Har någon någonsin gjort det bättre än Tom Hanks sen dess? För att jag menar, Seth Rogen är ju bara en weedrökande loser som beter sig som ett barn.
Nej, jag tycker det är barnwashing generellt.
Point taken. Nästa vecka, och jag var tvungen att tänka till lite här, jag vill dubbelkolla med er. Har vi sett Ace Ventura Pet Detective?
Nej.
Men vill vi se den?
Nej.
Jag tänkte ju att vi skulle göra nästa vecka.
Jag har inte sett den. Jag känner att jag inte...
Jag har sett den, såklart. Jag såg den när den kom.
Ja.
Och dog av skratt.
Ja.
Så, och sen tror jag att jag har sett den någon gång efteråt. Men det...
Det finns intressanta diskussioner, jag lovar dig, Ola.
Oh,
okay. It's gonna be worth your while.
Det blir den alltså.
Det blir den
var ju ändå så jävla stor.
Jag minns att den var stor. Ja. Och jag minns att jag gillar aldrig Jim Carrey-filmerna. Alltså. Men stor chock, det blir en gnällig Ola nästa vecka.
Ja, men du kommer ha kul när du ser den här, jag lovar. Alltså, inte för att, jag tror inte du kommer tycka den är bra, men du kommer ha kul när du ser den, för du kommer vilja prata mycket.
Det finns mycket att prata om.
Ja.
Bra, då ser vi Ace Ventura Pet Detective nästa vecka. Det här var veckans avsnitt. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agassi, du har varit Ola Ordell. Vi hörs, hejdå!
Hejdå!
Hej!
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.